Det här är en podd från Svenska Yle.
Stefan Winiger, om jag säger en ny Estonia-utredning, vad tänker du då?
Då säger jag äntligen, men jag vet ju inte om det går att få fram sanningen så här långt efteråt, men ett bra försök vore ju fint.
Mm. Det här är nyhetspodden från Svenska Yle. Jag heter Karin Götelid och jag pratar med Stefan Winiger, journalist här på Svenska Yle, men tidigare då journalist länge i Sverige på olika medier.
Mm.
Och vi ska prata, alltså anledningen till att vi sitter här nu då är ju det då att igår måndagen den 28 september så kom nyheten som ju faktiskt var en ganska stor nyhet, sen en dokumentär som visar att Estonias vrak har ett stort hål i botten, eller liksom på sig helt enkelt, som syns nu, som man inte har sett förut.
Ja, därför att det, alltså, jag har ju inte sett den här några nya liksom utredningar. Nej. Så, men jag bara menar utifrån det som har varit känt, och jag har som sagt inte kunnat undgå att intressera mig många gånger för Estonia under min karriär, så är ju det här ganska eller väldigt anmärkningsvärt, nästan sensationellt, för det här har ju liksom hela tiden spökat att det hette det finns ett hål, men att det kan vara på undersidan, alltså den sida som är ner mot havsbotten, och i och med att man sen har liksom inte velat bärga båt eller undersöka vidare, så har ju det där levt som ett illa varslande, så olycksaligt rykte hela tiden att, och säkerligen också gett upphov till många av de här konspirationsteorier som man inte tog tag i då och avfärdade helt enkelt. Och det, men är det så att det var ett stort hål, eller är ett stort hål i skrovet också under vattenlinjen, så förklarar det varför det kom in så mycket vatten så snabbt.
Ja, för då är ju den officiella förklaringen och slutsatsen som då flera utredningar landar på var ju då att det var det berömda bogvisiret som hade lossat i en fog och hade släppt in vatten på bildäck, och därför hade fartyget då sjunkit. Mm. Men så som du säger, så finns hela tiden de här teorierna om att det kan inte bara ha varit det.
Eller det emot. Det har ju hela tiden funnits, och det finns en politisk enighet, det kändes det som. Och jag och många andra hade helt enkelt, jag kommer ihåg det tydligt, jag är svårt att tro att det nu bara fanns en enda förklaring som man var lite väl snabb med att bestämma sig för. Och jag vill liksom inte säga att vem som helst och vilka teorier som helst alltid måste tas med. Mm. Men att här var det så att det var så väldigt bråttom att lägga ner alla andra förklaringar. Att man så där börjar undra, men vad gör ni då med alla de här vittnesmålen som emotsäger? Det är klart att i en stor kaotisk händelse så finns det som folk som iakttar både det ena och det andra. Och man kan sedan undra, ja, men det kan förklaras på det ena eller andra sättet också.
Mm. Mm.
Men det här är så pass centralt. Och jag menar, vi hade det här uppe för diskussion och för ett halvår sedan redan. Och då har det varit det att nya vittnen i Estland har trätt fram.
Mm.
Som ju menar, som överlevde, som klättrade ner från skrovet när båten låg, och menar att det var liksom hela båten var vidöppen fram till, och det var inte något bogvisir som hängde eller något sånt där. Jag kommer inte exakt ihåg vad det där vittnet sa, men i alla fall det var liksom nya uppgifter, eller att det var stängt till och med, för de klättrade på någon, så var det.
Mm.
De klättrade på någon, som han kallade det för, struktur. En överlevare, en estnisk överlevare. Och den strukturen kunde då egentligen bara vara den stängda bogrampens yttre sida, som ju enligt haverikommissionen var bortsliten.
Mm.
Och då börjar man ju undra, och alla de här uppgifterna är ju illavarslande, och tyvärr ännu tecken på att det här Estonia aldrig kommer till ro fastän det är förklarat som en fredad grav.
Ja, precis. Men Stefan, du jobbade ju då i många år som journalist i Sverige och bevakade de här olika utredningarna. Och utredningarna skedde ju då, det var ju både Finland och Estland och Sverige som var med. Men i och med att Sverige då hade det allra största antalet offer i Estonia-katastrofen, så var ju frågan extremt het.
Ja,
i Sverige.
Det var den. Och det man ska också komma ihåg, det var en väldigt speciell tid i Sverige på den tiden, därför att det här var inom ett decennium från mordet på Olof Palme, tidigare statsministern.
Mm.
som förändrade något i offentliga samtalet, därför där fanns det massa, de kallas för privatspanare.
Mm.
Och det är också, mordet på den här statsministern är inte löst än idag, och det har också gett upphov till massa med rykten och sånt där. Och det fanns en sån här, i Sverige då på 90-talet, en känsla, ett klimat av människor som ansåg sig veta och som nickade menande och la pannan i väck och trodde sig ha sett och hade minsann hemliga vittnen som inte togs på allvar. Mm. Och i det hela det där klimatet så sjönk Estonia mitt upp i allting. Ja. Och så blev det igen så här att man var väldigt snabb med att hitta en lösning. Väldigt snabb med att slå fast och väldigt snabb med att avsluta all annan vidare undersökning. Så liksom, i det liksom det där och det här var ju något som skrevs om och som man som journalist i Sverige på den tiden inte kunde undgå att vara tvungen att sätta sig in i och skriva artiklar eller göra radioinslag om. Det här, för det var ju på dagsordningen på något sätt, och regeringen fick svara eller svarade inte, eller det var väl huvudsakligen det de inte gjorde på precis. Alla de här uppgifterna som hela tiden fanns som ett oroande. Och det jag tänkte säga är nu det här att, för att de här slutsatserna att jo, det kom en så stor våg så den slet bort det där berömda bogvisiret. Mm. Jag vet inte om man blir liksom lugnad av en sån. Alla har ju åkt de här Sverigebåtarna som alla har. Nu har man mera bogportar kanske än visir som fälls upp. Men i alla fall, tanken på att, vänta nu, den här båten känns ju rätt stor och stabil. Men hallå där, plötsligt kommer en stor våg och sen är bogvisiret borta.
Det är ju det som gör också att den här otäcka känslan efter Estonia, den kommer vi liksom aldrig ifrån. Men det som du säger då är ju då att det fanns liksom det fanns en bra grogrund och ett klimat då som på något vis gödde konspirationsteorierna då i Sverige på den tiden.
Ja, det hade precis varit en, två veckor före det varit val i Sverige, och den borgerliga regeringen med Carl Bildt som statsminister blev bortvald, men Socialdemokraterna hade inte hunnit tillträda ännu, och det var så precis när det bytte stolar i regeringskansliet sådär, att alla, de ena var på väg ut, de andra var inte riktigt på väg in ännu och sånt där, så att det var liksom, och där lovades och fick hastigt ta stora beslut. Och först hette det, vi ska bärga varenda en, klart alla ska plockas upp, och sen blev det som, nej. Och sen, ingen alls.
Nej, exakt, och sen skulle vraket täckas in.
Ja, det skulle gjutas betong över för att minsann ingen någonsin mera skulle kunna fundera på vad som faktiskt fanns där. Mm. Officiellt var det för att skydda en grav mot gravplundring. Ja. Men det var också den här känslan då att eftersom det här skiftet kom så snabbt från att vi ska plocka upp alla till att nu ska aldrig någon mer få röra någonting där. Att det var en sån tvärvändning. Som helt enkelt saknade någon rimlig förklaring.
Mm.
Alltså om det hade fanns något argument som sa att därför och därför, ett, två, tre argument.
Mm. Mm.
Men den kom aldrig, och det har ju lämnat många, många väldigt undrande. Det finns något hemskt som ni vill dölja.
Ja.
Och varför är det så fruktansvärt angeläget?
Så även om man inte har försökt dölja något hemskt så har man agerat som om man
göra och har gött alla de här privatspanare och hobbychefs. Liksom experterna och alla.
Ja, precis. Men nu då, nu är det ju så då att avslöjandena i den här nya dokumentären, så det har ju då experter tittat på och bedömt bilderna som trovärdiga. De här dykarna har då kränkt gravfriden på sätt och vis när de har gått ner där, men det är ju så här nu då att nu säger då regeringarna i Sverige, Estland och Finland att det här ger anledning till en ny utredning, och den ska då ledas från Estland.
Mm.
Men nu är det ju så här då att utifrån de här nya bilderna så är det ju igen så då att olika experter ger olika svar på vad man tror att det här beror på. En professor och en fartygsexpert i norska Trondheim är då intervjuad i den här dokumentären. Han tycker att det kan ändra bilden, att det vittnar om en då kollision eller explosion. Medan en finsk expert i Helsingin Sanomat inte tror det. Så vi är ju fortfarande kvar här förstås i det att det finns väldigt många olika uppfattningar. Trots att det är experter som uttalar sig.
Mm. Alltså det finns ju, idag skrivs det ju också nu i Sverige om att man från de estniska utredarna och även estniska regeringskretsar påstår att det är en svensk ubåt som skulle ha rammat. Och det där är en intressant uppgift, därför att det fanns tidigt redan uppgifter om att en kollision med en ubåt skulle ha lett till just det här, ett stort hål i skrovet som förklarar varför det gick så fruktansvärt fort att båten sjönk inom en timme. Mm. Det som var då aktuellt, det var då inte en svensk ubåt, utan att man trodde att det skulle vara en rysk ubåt.
Ja. Därför i serien konspirationsteorier.
Därför att det hette, ja, det var ju det där att det pågick smuggel av rysk militärteknologi ut ur Ryssland. Och att det här var nu något hemligt på bildäck i någon långtradare. Och det ville ryssarna stoppa, då körde de på båten. Det har ju aldrig kunnat bekräftas.
Nej.
Och den här svenska teorin om svensk ubåt, den förnekar ju då en tidigare svensk försvarsminister. Och det är ju så att Sverige har nu inte så väldigt många ubåtar. Och om en nu plötsligen skulle ha väldigt stora bucklor i fören på något sätt.
Det är ju det.
Det är svårt. Det skulle i Sverige vara svårt att hemlighålla hur länge som helst.
Ja, den här som du citerar då, de här estniska uppgifterna. Svenska Yles medarbetare Gustav Antell pratar också om det här i vår rapportering. Och den här som säger det här, det är alltså den förre statsåklagaren i Estland som ledde den estniska regeringens Estonia-undersökning eller utredning på 2000-talet. Mm. Och hans bedömning är det här då. Men som du säger så, och det är ju kanske så med alla de här teorierna, att om det är så att det skulle vara en ubåt som skulle ha krockat och sänkt Estonia, eller någonting annat sånt här ganska hemskt och dramatiskt. Mm. Så hur i hela friden har då alla inblandade lyckats dölja en sån sak i så många år? Det är ju den tanken som kanske man tänker.
Ja, alltså det skulle ju kunna, och avdelning, alltså hypoteser, jag kan bara diskutera dem.
Ja,
jag kan ju
eller vi inte, refererar till
jag refererar, jag kan ju inte, jag känner inte till någonting bakom. Jag kan bara se det som att rimligheten skulle säga att en militär kommandooperation från Ryssland där alla sen helt enkelt vet att knipa mun efteråt. Mm. Det kan ha hänt.
Ja.
Det kan ha varit en svensk militär olycka där man, jag tror det är mindre sannolikt att man skulle lyckas få en hel svensk ubåtsbesättning att tiga nu i 26 år.
Ja.
Men det är inte helt uteslutet, men inte lika sannolikt, men alltså det är där någonstans vi rör oss. Och problemet är att vi igen i de här, jag har läst många böcker som har skrivits av överlevare, också deras företrädare. Det finns en tysk advokat i Stockholm som drev det här, eftersom han var inkopplad därför att båten är byggd på ett varv i Tyskland som är från början då också, där man drogs in på något sätt, var det någon felkonstruktionsfel.
Ja, exakt.
Och i hans bok så finns det vittnesuppgifter om folk som har sett mystiska rosa paket fästa vid skrovets vägg under vattenlinjen. Alltså besättningsmän, eller jag kommer inte ihåg om det var besättningsmän eller passagerare som skulle kunna vara sprängladdningar, så att man medvetet sänkte och sprängde. Så alla de här, det är igen en sån här väldigt mystisk uppgift som man ju borde undersöka, tycker man.
Mm, precis. Du pratade om överlevare. Nu är det ju många representanter för överlevarna, en förening i Sverige, och många estniska överlevare som ändå nu upplever någon form av upprättelse. För att de har ju då, de som inte har trott på den officiella förklaringen har ju upplevt att de har blivit ganska illa behandlade. Så här växer ju ett hopp förstås bland dem.
Jo, och särskilt, och det här framkom väl nu här i på senare tid, att man just i Estland, som ju är flaggnation, så att säga, båten var ju estniskt flaggad, egentligen är huvudägare, så som sjörätten ser ut, av den här både utredningen och allting. Men han har berättat helt enkelt att hur det var där på 90-talet, att Estland som väldigt ung, självständig nation, att Estland hade sjöfolk, men det tog tid att bygga upp de här sjöfartssäkerhetsinspektions myndigheterna. Mm. Man hade ett arv av att på den tiden alla hade ju levt under sovjetisk tid, där man hade en kultur av att man, även om man vet något, så det lönar sig aldrig att ställa sig upp och säga hallå där, jag vet något som motsäger den här officiella versionen. Det fanns en så stark liksom så här...
Ja, det var ju bara 5 år sedan
murens
fall och Sovjetunionens fall och självständigheten och så att...
Vilket gav som förklaring till att nu 26 år senare eller 25 år senare, kvarts århundrade senare, att Ester börjar nu träda fram. Så, så man gjorde inte så på den tiden helt enkelt.
Nej, precis. Ja, Stefan, kommer sanningen fram? Det är ju en dum fråga, för den kan ju ingen svara på förstås. Men...
det är ju jättesvårt, och det saknas det som amerikanerna kallar för den här den rökande, rykande pistolen helt enkelt. Ja, det här, ja. Att så här uppenbara sambandet. Men om man inte undersöker, det är ju bara en undersökning som kan ge lite mera klokskap. Ett hål i skrovet kan ju ha uppstått när båten har slagit mot botten också. Och det, så det behöver inte vara inverkan utifrån.
Nej.
Så att det, är ju, ja.
det kan vara det, och det här ska nu då utredas, för nu ska då regeringarna i Estland, Sverige och Finland som sagt gå samman här då under estnisk ledning, ta upp det här på nytt och försöka hitta förklaringen då till det här hålet. Tack så jättemycket för det här resonemanget, Stefan Winiger. Jag heter Karin Götelid och det här var nyhetspodden från Svenska Yle. Hej då!